En kananeisk kvinna från Tyros och Sidon. Kan du se henne framför dig? Kanske inte. Det är lite svåra begrepp kanske. Men hon var i alla fall inte en judinna. Hon var inte av det judiska folket. Hon var av en helt annan etnicitet, en helt annan kultur. Kanske tillhörde hon en grekisk kultur mer än en judisk. Så det är en främmande kvinna som Jesus möter. Och innan jag säger mer om henne så tänker jag att den här texten är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är att använda rätt glasögon när vi läser. Därför att när jag och du kommer med våra perspektiv och värderingar till den här texten så är det mycket här som kan se rätt så konstigt ut. Och för att förstå vad Jesus menar och vad han är ute efter så tror jag att vi behöver sätta oss in i hur de som läste och hörde detta först uppfattade detta. För läser jag detta med ett modernt svenskt perspektiv så blir det ju väldigt fel. Det är inte så att mitt perspektiv är fel och författarens är rätt. Att deras värderingar är rätt och mina är fel. Men om jag väljer att förstå texten utifrån mitt perspektiv så kommer jag inte att förstå vad som sägs. Och jag kommer att uppfatta saker som författaren inte alls menar. Jesus ger den här kvinnan först inget svar. Hon kommer och ber om hjälp och han öppnar inte munnen. Och med våra glasögon så tänker vi, vad är det med Jesus? Är han nonchalant? Är han dryg? Är han intolerant, nedvärderande? Är han okänslig och rent av motvillig mot en människa i nöd? Och så stämmer vår bild helt enkelt inte med det vi tänker om Jesus. Men författaren till Matteus evangeliet, Matteus, han försöker säga till sina åhörare som är judar att Jesus handlar korrekt. Och jag vet inte om du kan berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4. Där med Jesus möter också en kvinna som inte är judinna. Och den här kvinnan vid Sykars brunn säger till Jesus, hur kan du som är jude be mig om vatten? Matteus skriver som sagt till en judisk publik och hans beskrivning av mötet mellan Jesus och kvinnan är till för att vinna den publikens förtroende. Om Jesus hur som helst hade talat med den här kvinnan så hade de tänkt att nej, han är ju bara en vanlig syndare. Han behöver inte lyssna på. Matteus berättar att Jesus vet vad som är rätt i deras ögon. Tala inte med en kvinna och allra minst med en hednisk kvinna. Det var lagen som sa så. Och Jesus hade koll på lagen, berättar Matteus. Men sen gör ju Jesus som han vill. Han botar kvinnans dotter. För kvinnan och hennes dotter är viktigare än reglerna för Jesus. Han står över reglerna, men han har koll. Och det vill Matteus publik veta. En annan detalj som ju har att göra med Matteus åhörare, det är Jesus resonemang om att han är sänd till de förlorade fåren av Israels folk. Och vi med våra glasögon tänker kanske, va? Älskar han inte alla lika mycket? För det var ju så att frågan om judarnas och hedningen, alltså de andra folkens status, det var en het fråga i den tidiga kyrkan. Kan hedningarna verkligen bli frälsta? Och i så fall hur? Och om de kan bli det, hur är det då med judarnas förbund med Gud? Gäller det? Och många sådana frågor brottades man med. Och Jesus säger, det Israels folk har är någonting dyrbart och unikt. Men fler kommer att få del av detta. Precis som hunden naturligtvis får del av maten. Och hund förresten, det var en ganska vanlig judisk beteckning för en hedning. Och det var inte nödvändigtvis, som vi då kanske tänker, nedlåtande. Utan mer en beskrivning av någon som äter lite vad som helst. Så kan äta det som är orent. Vilket ju judarna inte gjorde. Och det här Jesus säger till kvinnan, det är ett ordspråk som säkert var känt. Hundarna äter ju det som faller från den rike mannens bord. Men jag tror att tonfallet när Jesus säger detta till kvinnan, blicken, sa nog till henne att ja, så här säger de ju. Men du ser vad jag tänker om dig. Är han då inte begränsande när han säger som han gör? När han på något vis premierar ett folk, när han säger nej till en kvinna? Eller nej säger han ju inte. Men Jesus har ju ett uppdrag. Han har ju en strategi. Jesus är ju Messias, judarnas konung. Ett uppdrag som är kopplat till Israels folk. Och som i förlängningen går till hela världen. Men först är han där. Jag tänker att missionsbefallningen, det som vi kanske tänker står i Matteus 28, även om det finns fler. Där säger Jesus, gå ut och gör alla folk till lärjungarna. Och faktum är ju att det är kopplat till uppståndelsen. För innan han säger de där orden så säger han, åt mig har givits all makt. I himmel och på jord. Gå därför ut. Och det är ju kopplat till Jesu seger över döden. Så startskottet har liksom inte gått egentligen för kvinnans del. Hon är för tidigt ute. Hon är för ivrig. Men hon kämpar ändå. Hon vet att hon inte är värdig. Hon vet att hon inte är del av folket. Hon vet att hon egentligen inte har rätt att få något. Men jag tänker att en nyckel här är att hon ser att Jesus har makt. Det är den makten hon litar på. Det är den makten hon sträcker sig emot. Ibland tror jag att vi tänker så här om missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, för vi är ju ganska bra. Så det vore ju bra om ni andra vore likadana. Men det är ju fel. Det Jesus säger i missionsbefallningen är ju: åt mig har givits all makt. Gå därför ut. Inte för att vi är bra, utan för att han är bra. Detta hade kvinnan fattat. Och detta gav henne en drivkraft att sträcka sig mot Jesus, som inte hade någonting med henne själv, med sitt ursprung, med sina meriter eller misslyckanden att göra. Hon såg: här finns hjälp att få. Jag sträcker mig dit. Den kämpande tron, är det kopplat till tvivel eller förvissning? För visst kan en tro kämpa liksom på väg mot undergången, och visst kan en tro kämpa därför att man är säker på att det här kommer att gå. Det är två ganska olika sidor av kamp. Att kämpa liksom i motvind, eller kämpa därför att man är säker på att det här kommer att gå om jag bara kämpar. Det kommer att gå bra, för Jesus har makten. Jag tänker att i vårt kämpande med tron så tror jag att det precis som för kvinnan är väntan som är det svåra. De där gångerna när vi ber och vi upplever att något händer inte. Eller när vi arbetar och vi tycker att det ger inget resultat. Och vi kämpar och jobbar. Men ge inte upp. Din tid kommer. Jesus har all makt. Vågar vi tro så? Det finns en liknelse där Jesus berättar om en man som ska bygga ett torn. Och han säger: om man nu ska bygga något, sätter man sig då inte och beräknar kostnaden innan man ger sig in i byggandet? Och så säger han att så behöver man ju fundera lite på tron också. Vågar vi oss in i det här? Och rädslan är väl alltid, tänker jag, när vi kämpar, att vi ska kämpa förgäves. Att det inte ska bli någonting i sista ändan. Och då är hälsningen i dagens predikan att det är inte förgäves. Jesus har all makt. Och vi kämpar med den här pandemin som är så uttjatad. Det gör vi. Men jag läste ett citat i Dagen för några veckor sedan av en Lennart Albertsson som jobbar inom EFS och ska hålla i en kurs som handlar om nystart i församlingarna efter pandemin. Och han säger så här: vi ska som Israels folk gå till ett nytt land, inte tillbaka till Egypten. Vi ska till det förlovade landet. Och det är ju inte så svårt att tro att den här coronapandemin kommer att gå över. Det gör den ju förr eller senare på något sätt. Det är inte så svårt att misstänka. Så det kanske inte är det svåraste att tro på. Men att våga tro att vi faktiskt kan komma ut starkare, det tror jag att vi ska göra. Därför att vi är sanda och Jesus har all makt. Amen. Herre, tack för att du möter oss. Precis såna som vi är. I de situationer vi lever i. Herre, tack för det här mötet med kvinnan som på något vis, fast vi inte först ser det, går långt över gränser i din kärlek till henne och till oss. Herre, vi ber om uthållighet, om mod, om kämpar glöd och kämpa anda. Att arbeta för ditt rike. Att arbeta och våga tro att det kommer att segra. För du har all makt. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.